Kvinnor med synnedsättning är mer utsatta för sexuella övergrepp än övriga kvinnor. Det visar en undersökning från Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress i Norge. Undersökningen som utfördes våren 2017 kom ut sent i höstas. Tidigare har undersökningar gjorts kring sexuellt våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Men den nya undersökningen är enligt forskarna den första som kartlägger följderna av sexuella övergrepp specifikt för kvinnor med synnedsättning. Nästan en femtedel av de kvinnliga medlemmarna i Norges blinda förbund som deltog i undersökningen har utsatts för sexuella övergrepp, jämfört med en tiondel av kvinnorna i den övriga befolkningen. Enkäten besvarades av 736 medlemmar och en kontrollgrupp med närmare 1800 personer från befolkningen i stort. Det finns enligt undersökningen inga mätbara skillnader av antalet synskadade män som utsätts jämfört med seende män i kontrollgruppen. Denise Kresso har själv en synnedsättning och har arbetat förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor i över 10 år. Siffrorna i undersökningen är inte någonting som förvånar henne.
Om du tänker man sitter i framsätet så kommer den där handen och lägger sig på låret. Och hon slog och slog på den där och det var en lång färdtjänstresa. Hon har varit på sjukhus en hel dag. Så det var mer som en sjukhusresa då. Alltså slut så fick hon hoppa av en bensinstation. Och, alltså då är man ju desperat. Alltså, gå ut med vitkäpp och bara rusa över en bensinstation där det kör bilar fram och tillbaka. Så fick hon ringt sin man därifrån då. Men det är klart att det skapar otrygghet.
Denise pratar om ett av alla vittnesmål som kom in i samband med MeToo-upproret Slutvillkoret, där kvinnor med synnedsättning berättar om sina erfarenheter av sexuell utsatthet och övergrepp.
Slutvillkoret är ett av alla MeToo-uppropen som jag kommer för att starta för ett drygt år sedan som alla andra. Och det hade varit ett par veckor med olika MeToo och jag tänker såklart att ska det här göras för kvinnor med funktionsnedsättning också? Nej, tänker jag. Nu vill inte jag hänga ut som att vi skulle vara en särskild grupp. Vi ingår ju överallt. Vi ingår ju i alla branscher i den mån vi nu jobbar så. Men på något sätt ändå inte något särskilt. Det är ju samma gamla våld. Men så hörde jag ett inslag på ett radioprogram, Kaliber, om en ung tjej som blev utsatt i färdtjänsten. Och där mamma anmälde. Och föraren fick muntlig varning och skriftlig varning och skriftlig varning. Hände ingenting. Och den här tjejen fick frågor om sitt sexliv när hennes pojkvän var med, så fick de frågor. Och det kulminerade då helt när han körde in händerna under hennes tröja. Och för att känna om hon var svettig efter en ridtur. Men alltså, trots alla de här anmälningarna, polisanmälningar och så blev det ingen åtgärd. Kommunen var nöjd med sin färdtjänst.
En av forskarna skrev i anslutning till rapporten att många blinda och synsvaga har låg socioekonomisk status och att de därför kan vara mer beroende av andra. Det kan leda till att de lättare blir utsatta för övergrepp. Och det anknyter också till samma sak som Denise Kresso ser i hennes målgrupp. Under tiden Slutvillkoret fanns så kom drygt 40 berättelser upp till ytan. Men det finns fler. Enligt Kresso är det svårt för många att prata om vad de har varit med om på grund av att de lever i en beroendeställning till andra. Och det är inte heller helt ovanligt att den som utsätter kvinnan är en anhörig eller kan gå att identifiera av andra kvinnor inom gruppen. Rädslan för konsekvenser blir därmed väldigt stor.
Ja, det är någons ex eller någons arbetskamrat eller någons skolkamrat eller så. Och det är lite grann samma sak här då.
Varför tror du att personer med funktionsnedsättning utsätts för den här typen av sexuella övergrepp eller andra otrevligheter?
Nu kan jag ju bara svara för det som, om man säger så, i Slutvillkoret. Det som där, och där är det ju kvinnor, vad jag vet. Vi försökte utesluta de män som hamnar där. Här var det väldigt klart. Det var väldigt mycket med färdtjänsten, kollektivtrafiken. Det handlar helt enkelt om att män som passar på. Här finns en möjlighet, jag tar det. Det dyker upp och jag passar på för att jag kunde, som han sa, Bill Clinton. Det kommer in en kvinna och hon ser inte eller kan inte ta för sig. Och då är tillfället där och då gör man sina försök eller tvingar sig på.
Vad gör samhället när det uppdagas att en kvinna med synnedsättning har blivit utsatt för sexuella övergrepp? Vad händer sen?
Jag tror inte att det uppdagas i någon större utsträckning. om inte kvinnan själv har kraft och mod att stå på sig och få berätta om det. Tyvärr är det väldigt vanligt att hon inte blir trodd alls.
Övergrepp mot kvinnor med synnedsättning sätter djupa spår och skapar stora problem gällande frihet och självständighet. Personen som Denise berättade om innan som blev utsatt i en färdtjänstbil ställde sig frågan om hon vågade fortsätta använda färdtjänsten. Men rädslan finns där även bland personer som inte har blivit utsatta.
Ja, en kan ju typ inte vända sig om och se vem går efter mig. Är det någon som står och väntar på att jag kommer hem med färdtjänsten, kollektivtrafiken, följer efter mig till dörren, ser när jag låser upp och du vet kan följa efter, slinka in och så va? En otrygghet att inte, ja, när det handlar om våld i nära relation, det här att ha en ex-partner då, som kanske står utanför och ja, du kan ju inte titta ut genom fönstret och se om någon står där. Den sortens otrygghet. Ett par kvinnor berättar ju att de använt sin vita käpp då för att helt enkelt slå ner sina förövare. Dels en ung tjej som blev antastad liksom på tunnelbanan och när hon hoppade av då så följde han efter henne och hon slog efter honom med sin vita käpp och så, men han gav sig ändå på henne och sen så lyckades hon fly in då. Och svårighet att identifiera, vi ser inte vad bilen har för nummer. Det blir ju upp till färdtjänsten om de går vidare med det. Vi kan ju inte anmäla till taxibolag, alltså random så. Det var en förare som, andra ser ju att det är typ taxi si och så med det och den förare. Och vi kan inte heller se om det är rätt förare som kör. Och det har ju också hänt att tjejer har anmält, till exempel som skolskjuts och så. Och så har de inte hittat föraren. Hon har inte kunnat hitta dem. Så att det är en väldigt otrygg situation. Du är ensam med föraren. Han har ditt telefonnummer, han har ditt personnummer. Han vet var du bor. Och att du inte ser. Och du vet inte om han kommer i bilen nästa gång du hoppar in. Vi är inte anonyma när vi anmäler.
Vi återvänder till forskningsresultatet. Skillnaden mellan medlemmarna i Norges blindeförbund och den seende kontrollgruppen kan vara ännu större än vad resultaten visar. Det är eftersom att metoderna som användes i undersökningen var olika för de olika grupperna. Den seende kontrollgruppen fick frågorna på posten, men de synskadade deltagarna blev uppringda. Enligt forskarna är det troligen lättare att besvara en skriftlig enkät om våld och övergrepp än att berätta om övergreppen under en telefonintervju. Detta är något som Denise Cresso tror kan stämma.
Om man tittar på det våld som kvinnor kan utsättas för, jag delar upp det lite slarvigt, det är fysiskt och psykiskt, sexuellt, ekonomiskt. Så finns det ju också försummelse, det vill säga att man får inte den mat och hygien man behöver när man behöver hjälp av någon annan. Men också att man kan utnyttja själva funktionsnedsättningen, som till exempel då synnedsättningen. Då är ju det sexuella våldet det som allmänt, vare sig du har en funktionsnedsättning eller inte, det som är svårt att prata om. Jag menar, vi har svårt att prata om sexualitet överhuvudtaget. Vi rusar inte in på jobbet och säger, nu ska jag berätta vad härligt vi hade, jag och min man. Nu ska ni få några bra tips här. Vi kan dela recept, men vi delar liksom inte sexuella erfarenheter i stor grupp direkt. Och att då prata om det som varit obehagligt och förnedrande, det är ännu svårare.
För att komma framåt i arbetet mot sexuella övergrepp tror Denise Cresso att människor behöver fortsätta berätta om vad de har varit med om. Men hon tror också att politikerna behöver ta ett större grepp om frågan och att funktionsrättsrörelserna behöver tänka bredare kring vem som kan vara utsatt och vem som kan vara en förövare.
Vi har en tendens att tappa genus när det gäller funktionsnedsättning. Vi ser den här figuren i rullstol. Det blir personer. Vi ser inte genus, män och kvinnor. Och absolut inte de som inte identifierar sig överhuvudtaget. Men likväl som vi har svårt att se en kvinna som är våldsutsatt och att hon har en funktionsnedsättning, där det gärna blir att vi hänvisar inte till kvinnofrid så att hon får berätta om vad hon varit utsatt för, utan det blir mer ett problem att hon har en funktionsnedsättning. Och det kan också göra att hon aldrig får prata om sin utsatthet, sin sexuella utsatthet. Men vi ser inte heller män som de utövare de är. Som att män med funktionsnedsättning inte kan vara förövare, inte utsätta vare sig seende eller icke-seende kvinnor för våld.
Men det finns en sak till att göra, enligt Ines Cresso och forskarna. Och det är att arbeta mot en isolering och beroendeställning som anses vara en av grunderna till att det sexuella våldet sker.
när vi tittade på det från slutvillkorats sida, då ställde vi ju krav på dels att lagen om stöd och service, att den måste återskapas tillbaka igen. För det faktum att du blir beroende av någon annan i din vardag och att det blir din partner eller dina vänner, det gör att du kan utställa krav. Då kanske din hjälp blir villkorad. Då får du vara lite snäll tillbaka.
Är det ett utbrett problem att samhällsinsatserna som LSS inte funkar och att det direkt leder till att personer med synnedsättning blir utsatta på det här sättet?
Men om du tänker så här att jag behöver hjälp med ledsagning för att handla, för att göra saker och så. Men jag kan ha ju en ledsagare, en kommunal ledsagare. Då kan jag ju säga så här att ja, men då gör vi det och så går vi dit och så gör vi detta och idag ska vi göra detta. Men om jag ska göra det med till exempel min man eller min partner eller min väninna eller ja, någon annan kompis. Och, alltså då blir det ju inte riktigt på mina villkor. Och då kan det också finnas, då är jag beroende av någon annan, till exempel min partner. Och då kan det också finnas ett utrymme för våld, då får jag vara lite snäll tillbaka. Och det är ju det som blir ett problem då, när samhället drar ner sina resurser.
Jag som gjorde det här reportaget heter Caroline Gollungberg.